Som du ser så har jag varit och spraytannat mig.
Mm.
Det är också första gången du och jag poddar utan byxor.
Ja, det är mitt
vårtecken. Du huttrar.
Det är kallt. Det är för kallt utan byxor. Men...
Man har klarat det av sig för tidigt.
Mm.
Men då var jag tvungen också att laga någon nagel. Så att vi har Anna satt och pratat lite tag. Och då frågar jag henne, är det liksom folk som spraytannar sig nu inför Valborg?
Mm.
För här i Uppsala så firar ju vi. Och det här blir, vi firar väldigt mycket. Och det här blir första traditionen som ska firas ute med mycket folk. Sen corona kom.
Mm-hmm.
Skulle jag säga.
Mm.
Det blir ju speciellt då, får man se hur folk förhåller sig.
Ja, de har ju ställt in det i hela Uppsala. Jo, alltså alla officiella.
Absolut. Det är liksom inga klubbar som kommer ha dagsöppet. Och det är inga liksom scener. Det brukar ju vara att de säljer popcorn och ballonger och sånt. Och det kan jag tänka mig kommer inte bli av. Men stan kommer ju vara överfull med folk. Det förstår man ju.
Mm.
Jag frågade då Anna, är det folk som spraytannar sig? Det var det.
Mm.
De spraytannar sig då inför Valborg. Vilket viskar om vad de har tänkt göra då.
Mm. Sitta
de
hemma.
Och då frågar jag henne också lite så här, vad sägs det? Vart ska de någonstans? För att man pratar ju när man, som när man är hos frisören, pratar man för mycket.
Mm.
Det är samma när man gör naglar och spraytänna sig så.
Mm.
Och då sa hon det, att men det är så mycket tissel och tassel. Jag tror det här ska vara öppet, den här bakgården och den här restaurangen ska ha liksom. Det blir lite så här,
det är som att det är
svartklubbs
förbudstider i USA när de hade, inte fick dricka alkohol.
Precis. Mm. Och det är som att i alla tider har ju liksom 14, 15, 16-åringarna letat efter hemmafester.
Mm.
Nu är det alla generationer. Det är så att vi har blivit ett alltså hemmafest-mecka. Där alla ska... Du kommer ihåg hur mycket man har på att leta på MSN.
Vem har jag fest? Satt bredvid och du letade.
Ja, men man...
Du pratade med 20 killar samtidigt på sms. Pekfingrarna glödde.
Alltså jag messade kron, poolmatta, alltså alla.
Det var ingen,
det skulle bli fest,
sten som det inte vändes på.
Nej, så var det. Och fest blev det. Och fest kommer det också bli för folk på Valborg. Det
stämmer.
Måndag, lika och olika. I'm back. Alltså, jag har slutat med p-piller.
Ja, tack Jesus Kristus, vår frälsare och Gud.
Alltså, jag
var
så under isen. Det var helt sjukt.
Det är äckligt att ta p-piller. Alltså, om man reagerar som vi gör på p-piller då. Alltså, då är det som att man får en depression.
Ja, men det är det. Det är inte som att.
Nej,
det är det
man får en depression då.
Alltså, jag har ju både spytt, jag har varit ledsen, jag har känt mig ful, jag har känt mig otillräcklig, vilket inte är en pleasant feeling i nyförälskelse när man tvingas bo med en kille som man tycker är snygg som finns. I vilket fall så grät jag för sista gången i sig.
Du satt för sista gången och väntade ute vid jävla porten, grinden.
Jag låg i min säng och Henrik kollade på mig och säger att han tar beslutet nu att jag ska sluta med p-piller. Mm. För han kände att det var nog nu.
Ja, det var inte värt det.
Så vi får se hur jag löser det då. Men det är ju ta mig fan det bästa beslutet jag gjort. Alltså dagen efter redan skrattade jag hela dagen.
Mm, alltså,
som det... att jag hade lagrat skratt. Som inte, alltså nu är jag alltså deluxe-kvinna, superlativ. Alltså adrenalinen pumpar. Alltså ge mig en uppgift.
Ja. Oh, du ska kanske ta p-pillen 2-3 dagar sådär ibland. Bara för att få hype efter.
Ja, alltså, Henrik skojar om det också. När jag hade den där dagen när jag skrattade så otroligt mycket. Så sa han, kan vi köra en liten p-pillekur ibland?
Ja, så kan man få reboota systemet.
Ja, och i den här härvan då, när jag mådde så himla bra, så fick jag ju upp en gammal artikel från Nyheter 24 på mig som brunett här då. Jag är 25 år gammal och har skrivit en krönika som heter P-pillerna höll på att förstöra mitt liv.
Jo, tack.
Men inte ens jag själv kunde lära mig.
Men nu har tydligen inte ens skribenten lärt.
Nu står det så här. Jag är förbannad. Förbannad över att så extremt många unga kvinnor går runt på starka hormoner och ska klara sig genom dagarna som om man mådde bra. Jag ska berätta för er att det gör man inte.
Nej, man mår fan pissrotta.
Jag ska ta så mycket när jag läste det här. Jag sa till mig själv.
Ja.
Kroppen luras att tro att man är gravid, vilket leder till att man får ont i körtlar, kan få plötsliga depressioner, andra vidriga personlighetsförändringar. Jag vet. Vissa påverkas mer och vissa påverkas mindre, men alla påverkas på något sätt. För 2 månader sedan tog jag steget efter att ha haft ångest flera timmar per dag i flera månader att sluta helt med hormonerna som jag tagit sedan jag var 16 år gammal. Jag har alltså tvingat min kropp att ta hand om starka hormoner i 10 års tid. Det var mitt eget val att sluta helt, även om jag var rädd för vad det kan bli för konsekvenser och vad folk skulle säga. P-piller är så vanligt att man blir betraktad som konstig om man inte tar det. Nu så här i efterhand är jag helt chockad. Chockad över hur bra jag mår i min kropp och själ. På några veckor har jag botat min egen ångest. Jag är här och nu, jag skrattar oavbrutet, har ännu fler bättre idéer, älskar livet ovillkorligt och känner mig stabil och fri. Fri i min egen kropp. I efterhand förstår jag även att det inte bara var dessa sista månader som hade varit kämpiga för mig. Det var bara för att de var så jäkla vidriga som jag kände av det på riktigt och tog steget att sluta med p-piller. Jag har för 17 haft lätt till gråt, blivit onödigt irriterad och fått ont i buken och brösten i onödan i 10 år. Och klaga ska man inte göra heller. Det är bara så här det är att vara kvinna. Det går upp och ner, sa barnmorskan till mig när jag var på gynundersökning för att kolla vad som var felet med min kropp. Efter kräkningar, ångestfyllda månader och allmän nedstämdhet. Jo tack, men jag vill inte att det ska gå upp och ner i mitt liv. Jag har bara ett liv att leva och jag tänker vara stabil. Fy fan, säger jag bara. P-pillerna höll på att förstöra mitt liv. Flera av mina vänner har också slutat helt och alla uttrycker sån otrolig lättnad. De kan äntligen vara sig själva. Nu är jag tillbaka, starkare än någonsin. Jag känner mig som 10-åriga Lisa. Vild, stark och fri.
Ja.
Och så känner jag nu igen.
Ja, men så här var det ju för mig också. Eller jag hade ju... Först så fick man jävla neovletta. Alltid. Varför får man den som första? Ingen mår bra på den.
Det var billigt för staten typ.
Alltså, det är så katastrof. Då mådde man ju skit.
Jag skulle säga att så mådde jag nu.
Ja.
Det var väl något
jo, men jag vet att jag... Efter att jag tog p-piller när jag var vad? 16 till 18, 19, 20 kanske. Och sen så hade jag ju ont i huvudet varje dag. Så, ja. Och så gick jag till läkaren och så sa de, ja, det beror på...
Kräktes också, va?
Jag kräktes ibland.
Du mådde väldigt,
mådde väldigt illa.
Illa
på morgonen, gjorde jag. Men jag vet inte om det var ångestrelaterat. Men ångesten kommer fan från p-pillerna då. Men i alla fall.
Ja, såklart.
Ja, så var det. Men i alla fall, så jag gick till läkaren och de sa att jag var undernärd. Så jag fick måltidsdrycker jag skulle dricka. De trodde jag hade anorexia. Ja. Det hade jag inte. Men jag vägde för lite och vad det var. Så jag var ju väldigt liten. Alltså det är många 17-18-åringar som är små.
Men snälla, kan de då ta in mamman och kolla hur stor hon var i din ålder?
Ja, men
samma. Okej,
ta
nästa.
Ett foto på mig som 4 år, ja. Spink, spink, spink. Har varit spink hela livet. Alltså det är inte så konstigt att man fortfarande är det.
Nej.
Men först så var jag undernärd. Och sen kom jag också ihåg att de sa att jag inte fick sova med David. För jag sa att jag sov med honom varje natt. Det är nog inte så bra. Nej, så folk som är gifta, de sover i olika sängar. Eller
men är det 1300-tal?
Jag vet inte vad resonemanget var bakom det. Men det var de två tipsen jag fick. Och sen så gick jag till ungdomsmottagningen och sa, kan det vara så att det är mina p-piller? För det kommer alltid på kvällen och jag tar mina piller 5 varje dag.
Mm.
Så de, nej, det tror jag absolut inte. Mm. Och så sa jag, kan ni snälla kolla? Så de fram sin stora bibel med alla läkemedel. Så upp, så är det 1 av 10 fått huvudvärk av de här tabletterna.
Ja.
1 av 10, ja. Det bör hon veta om hon skriver.
Ja, men det är ju alla.
Ja, det är alla. Om någon kommer in och säger huvudvärk, då borde hon säga det är antagligen det p-piller.
Nej, men alltså det här är inte rimligt.
Nej, och sen fick jag prova allt möjligt. Plåster och vad det var, och jag höll på. Jag fick inte ut av allting. Och så slutade det typ 2 års tid. Och sen så kom jag ihåg att jag började igen. Och då, alltså inte utliggade längre som dig. 3 dagar, sen sa jag, tack för mig. Men det var inte kul. Det är verkligen vidrigt. Och jag tror att alltså väldigt många mår onödigt dåligt.
Mm.
Särskilt där i sena tonåren.
Det positiva är att det kommer ju direkt. Man tar ju piller varje dag, så att man är ju liksom doserad per dag.
Mm.
Så att illamåendet kommer ju direkt, men försvinner också väldigt snabbt.
Mm.
Upplevde jag i alla fall.
Alltså, det är olika säkert från
person. Ja, nu skrev jag i den här artikeln att det tog några veckor för mig då. Då hade jag också att det är 10 år.
Det tar tid innan nu.
Men nu kände jag verkligen så fort jag slutade. Jag hade inget illamående. Liksom mådde så mycket bättre direkt.
Alltså jag måste också säga. Vi tycker det är så otroligt. Alltså det är så sjukt att så många unga tjejer tar ett piller varje dag för att inte killar kan komma på sidan. Alltså det finns inga ofrivilliga graviditeter om killar sköter sig. Vi kan inte undvika att bli ofrivilligt gravida.
Nej.
Det kan de varje gång. Det är ingen kille som någonsin har råkat bli pappa. Jag vet att de säger det. Men det finns ingen i världshistorien förutom Boris Becker. Det är den enda personen i världshistorien som någonsin har råkat bli pappa. Jag kan berätta hur det hände honom. Han är en av världens största tennisstjärnor. Och han har ett väldigt, väldigt typiskt utseende. Eller ett väldigt karaktäristiskt utseende. Han är väldigt rödhårig.
Typiskt honom själv.
Typiskt hans egen familj. Och han, en kvinna, kommer fram och säger, jag är gravid med Boris Beckers barn. Boris Becker säger, det är inte möjligt. Därför att den här kvinnan har jag aldrig stoppat in snoppen i det nedre hålet. Hon har bara sugit av mig. Och så han säger, hon kan absolut inte. Jag vet att jag inte har gjort henne gravid. Ungen kommer ut, ser ut som Boris Becker.
Typiskt hans utseende.
Två på planeten som ser ut som det är han och det är ungen. Och då visade det sig då att hon har tagit satsen i munnen, skrapat ur lite och stoppat mellan benen.
Att det ska fungera då? Ska de inte dö direkt?
Nej, de kan överleva ganska länge. Inte jättelänge i munnen, men de kan överleva ganska länge mellan benen.
Men det är nog också kanske samma temperatur, kan jag tänka mig.
Må bra där, tänker du. De vet inte, det är ingen skillnad.
Jag menar det.
Det är bara slemhinna. De vet inte vart de är, stackarna. Men i alla fall så han är den enda då. Men alla andra killar som har blivit pappa till ett barn har också gjort sig skyldiga till det själva. De, alltså, vi kan få tusentals orgasmer utan att det blir ett liten unge som ingen vill ha. Mm. Men de måste vara mycket, mycket mer försiktiga. Ni kan inte lita på att någon tar ett piller varje dag. Ni kan inte lita på någonting. Ni måste ta eget ansvar. Och just nu lägger ni ansvaret tyvärr på 17-åringar. Och jag ska vara ärlig, så 17-åringar tjejer har fan ingen koll på vad de håller på med ibland.
Nej.
Ser du så vi tar pillet samma tid varje dag? Nej, det gör vi inte. Vi proppar 4 piller på samma gång när vi har glömt i 4 där.
Men det känns också som att det är så här, man får ett alternativ och så är det det som ska
vara. Ja, det, alltså, det var ju aldrig något som diskuterades på ungdomsmottagningen om man skulle ta p-piller eller inte.
Jag visste till exempel inte vad p-ring var förrän du berättade för mig.
Ja, alltså, och folk som fick den där p-staven, alltså, hade de i 100 hade år. Ju, ja, de hade råtta.
Alltså vi hade en nära vän, hade mens i, alltså, typ ett år.
Ja, men 8 månader hade man mens. Innan de tar ut den, ja, hade de mens hela tiden. Det var aldrig ett stopp. Alltså man måste ju få blodbrist. Vad är det som på?
Nej, men alltså, och en av andra mina nära vänner, hon blödde jämt. Alltså har gjort det sen och stoppa i p-staven.
Ja.
Och... men nu ska jag testa spiral.
Ja.
Utan hormoner.
Ja.
Det blir spännande.
Mm. Dock hörde man kan blöda mycket av dem också.
Sluta.
Jo, tyvärr.
Nu ska jag bli gravid. Då ska jag blöda ännu mer.
Alltså jag har bara hört av folk att kopparspiral är också en sån där grej som man ofta... Vissa är ju jättenöjda, men vissa blöder av dem.
Mm, är det någon som gör det?
Ja.
Då vet vi.
Och du kan gissa vem som kommer drabbas. 1 av 10 får det och sen kan man pricka in. Hjälp mig, snälla.
Behöver du hjälp med någonting? Då svarar vi. Okej, Emily, låt oss öppna mailkorgen.
Hej tjejer. Jag har ett ganska stort problem. Jävligt stort. Och det skulle vara fruktansvärt skönt med er objektiva synvinkel. För snart 1 år sedan träffade jag en helt fantastisk kille. Han är superfin mot mig och jag älskar honom. Igår släppte han dock en bomb. Och sen dess känns det som att allt har stannat och att jag bara lever i en dröm. En mardröm. Han berättar för mig att han är spelberoende.
Oh.
Han har inte spelat de senaste månaderna, men hans ekonomi är kaos. Han har gjort precis som i Lyxfällan, tagit nya lån för att rädda upp situationen. Nu har han enorma skulder, han får inga fler lån och ja, man kan säga att han sitter i skiten.
Och vems ansvar är det? Hennes.
Och vems axlar ligger det på nu? Ja, jag var väldigt tydlig med att tala om att vad som än händer får han aldrig fråga mig om pengar. Och det sa han att han inte skulle heller. Jag kom inte igenom ett öre. Men jag är rädd, jag är snart 30 år.
Gud, det är ändå, alltså det är strångt. Jag hade blivit belånad.
Lisa, att du hade blivit belånad, det tvivlar ingen på. Men de har varit samman så kort tid,
okay.
1 år bara, då kanske det är lättare. Och då är man inte så, för att om David kom till mig och säger jag har massa skulder, alltså, då säger jag ja, och
då hade du väl tänkt vi löser det här.
Absolut,
ja.
Hade jag tänkt det.
Det är det jag menar.
Men de har inte varit samman så länge. Jo, man ska ju egentligen, alltså, det är ju många som hamnar i verkligen i dåliga situationer.
Det är det jag säger, att hon är stark. Absolut. Hon gör rätt.
Ja, ja, ja. Ja, absolut. Men jag är rädd. Jag är snart 30 år och jag vill ha ett seriöst förhållande med en fin framtidsutsikt. För mig är det kille, barn, hus etc. Igår kändes det som att hela min värld bara rasade. Jag älskar honom, jag vill vara med honom. Vad fan gör jag nu? Hur gör man, vad tänker man? Inte för att min hjärna kan tänka, men ändå. Kommer man kunna lita på honom någonsin? Jag sitter egentligen bara och väntar på att han ska säga att han skojar, men det gör han inte. Jag vet att den enkla lösningen är att dumpa honom, men mitt hjärta går i 1000 bitar av tanken. Jag har pratat med vänner om det, för jag kan inte hålla det inne. Men de är ju inte direkt objektiva i frågan. Han är ju sjuk. Kan man ens lämna någon som är sjuk? Jag orkar inte gå runt som i dvala längre. Jag varvar panikångestattacker med en underlig känsla av att gå runt i en burk. Visst, jag skulle också kunna tala om att det handlar inte om några 100 000. Det handlar närmare 2 miljoner kronor.
Mm. Ja, men det är ett helvete.
Ja, då...
Men jag kan väl också säga att så här, hon behöver inte lämna honom på dagen nu. Alltså hon får fortsätta traggla på med det här. Fråga om de kan gå i parterapi. Kolla om han kan tänka sig att gå i sina avvänjning för spelmissbrukare.
Det finns ju att sluta spela.
Exakt. Så hon, jag tycker, alltså, om jag var hon nu då och bestämde mig för att inte låna ut pengar, så ska man ju ändå, om man älskar någon, vara ett bra stöd så länge man pallar.
Mm.
Hon säger att hon får panikångestattacker och sånt, och det orkar vi kvinnor ganska länge.
Mm, absolut. Jag skulle också säga, om han har skulder på 2 miljoner kronor, så kan det vara läge att höra av sig till typ kronofogden.
Mm.
Han kanske behöver bli skuldsanerad.
Ja, som hon säger, han är precis som i Lyxfällan. Då får man ju tänka hur de gör då, i Lyxfällan. Då sätter de ju ihop olika lån till ett lån. Och...
Ja, precis. Men det, alltså, 2 miljoner, jag vet inte om man någonsin kan betala av det.
Nej.
Och då kan man gå till Kronofogden och säga, hej, jag kommer aldrig kunna betala av de här pengarna. Vad ska vi göra?
Mm.
Och då kommer de säga, okej, du får betala av hälften av det här.
Mm.
Men då får du under 3 års tid leva på existensminimum. Mm. Så då får man inte ha mer än 55 kronor per dag. Vad fan. Det är så jättemycket
pengar. Och då är hon 33 och då vill hon ha blivit gravid. Och det här är inte kul för henne.
Nej, det är synd. Men det finns inga planer man gör i livet som någonsin kommer hålla. Så det kan man bara släppa och får man bara åka med i karusellen.
Mm. Försöka se sig själv också kanske lite utifrån. Och att det är liksom... Nu har jag inte riktigt tänkt igenom det här nu.
Nej.
Men försöka lite grann skratta åt vad fan man har hamnat i.
Mm.
För att man kan blocka sig själv av att fan, det blev inte som jag hade tänkt.
Mm. Besvikelse gör, alltså när man blir besviken har man ju, det är en känsla som ligger väldigt långt ifrån skratt.
Mm.
Men vi har pratat om förut att man måste låta besvikelsen ibland bara skölja över hela en. Man får bli besviken. Fan att mitt liv blev så här. Det var inte så här jag hade planerat det. Jag ville vara lycklig, jag vill inte ha 2 miljoner kronor som ligger och hasar bakom mig. Jag vill inte att killen jag är kär i ska vara så här
misslyckad.
Ja, så här flad, vad heter det på svenska?
Flodd.
Jag önskar inte att min kille ska råka bli flodd av folk för att han är skyddad om pengar. Fan vad mycket tråkigt som ska hända. Det skulle vara...
Kantstött.
Nu.
Bra ord.
Du provar dig fram. Men jag säger att vi kan också...
Haltar tycker du.
Vi ska... Ja, det är inte rätt ord. Det är inte det jag sökte.
Jag tror fortfarande.
Okej. Okay. Ja. Ja, det vi kan vara glada för är att han förhoppningsvis har tagit de här pengarna på lagligt vis. Så att han inte är skyldig någon som är kriminell pengar. Där kan man lätt hamna. Mm. Det är positivt. Det andra som är positivt, nu kommer jag med till sjukaste förslaget. Det är att man kan flytta från Sverige så aldrig kommer tillbaka och betala pengarna. Nej, det kan jag inte säga. Jag kom på det precis nu. Men,
hur går det till då?
Du åker bara till ett annat land och kommer aldrig tillbaka. Men kommer du tillbaka så kan
man... Ja, då tar de dig i tullen då. Det är synd att det är de här tiderna nu då.
Jävligt synd att han skulle spela bort alla pengarna precis innan coronan slog till. Det var synd. Men jag rekommenderar alltså inte att man ska lämna landet. Men jag rekommenderar att ta kontakt med någon. Alltså jag skulle säga att folk är väldigt rädda för Kronofogden.
Mm.
Men jag menar, de är ju intresserade av att hjälpa dig. Så det är människor som jobbar där. Mm. Om du ringer dit eller liksom bokar en jävla möte med en. De jobbar med att hjälpa folk som har hamnat i skiten.
Ofta är folk som är rädda så att de kanske inte heller så vana vid.
Att... Och jag menar, att de flesta gånger personer hamnar hos Kronofogden så är det ju för att man försöker... Antingen så är man i trubbel eller så bara trycker man undan någonting också. Så att man vill inte ta tag i
det. Det är positivt att han har berättat det för henne.
Mm.
Och det blir ju också så att om de ska vara den här lilla 2-mannafamiljen som de nu har valt att vara.
Mm.
Så får de ju bara lösa det tillsammans. Men det är viktigt att det inte blir alltså bara hennes problem. För där skulle nog jag lätt kunna hamna att nu bokar jag det här, nu gör jag det här. Och så plötsligt är jag skyldig 2 miljoner.
Så går det på konstigt minus 2 miljoner. Fan, ändå det.
Ja, men liksom att man känner att han också kämpar. Och hon kan absolut ringa och boka kanske någon sån här möte och sådär. Men han måste ändå säga så här, jag vill göra det här med dig älskling för att vi ska ha det bra.
Mm.
Annars är det svårt att ha en relation med den här killen.
Verkligen, verkligen.
Om han både är ett mähä i mun och i plånkan.
Ja, faktiskt. Han får vara med på en av dem.
Ja.
Men det som är svårt när man är i de här situationerna, för han mår ju skit antagligen.
Ja.
Och här hon mår ju också skit nu.
Mm.
Men det är så jobbigt när man... Jag är i den här situationen själv skulle jag vilja säga nu.
Mm-hmm.
Jag håller på med min forskning och jag har en deadline ganska snart och det går inte bra för mig.
Mm.
Då lägger jag mig bara i soffan. Så ligger jag där på sidan.
Lite misslyckande.
Ja. Mm. David vandrar omkring, han är orolig. Han är som en, liksom en katt som ser att det är något fel med ägaren. Mm. Så han går runt fram och tillbaka. Han frågar mig frågor, han klappar och jag fräser. Alltså det är... Åh, nu ska jag kunna göra något. Han ska försöka liksom hjälpa mig i någonting som han inte har någon koll på överhuvudtaget också. Så han kan inte hjälpa mig.
Då hjälper han dig med olika bär, nötter,
exakt,
filtar.
Ja. Han pratar ju om saker. Ska köpa till mig. Det är det enda jag gör. Vill du ha din påskmust?
Ska vi är så jävla lika jag David. Det är helt sjukt.
Det är
alltså så många som har fräst på mig för att jag ska hämta tecken.
Ja, man blir faktiskt galen när man ligger där. Alltså för jag känner att om man är också en person som mig så är det att om jag inte pratar om det så kan jag trycka undan det. Men han påminner mig hela tiden. Och hur, så här
för vårat bästa är ju att lösa det.
Han frågar också mig hela tiden. Inte hur jag mår, utan han ger mig en känsla av svåra ja och nej på.
Ja.
Hela tiden, är du trött? Nej, jag är inte trött. Är du hungrig?
Det är 20 frågor, du ska lära dig.
Jag vet, men alltså det är verkligen...
Mönsterelev.
Det är så skulle heta någon M i alla ämnen om han hade gått. Eller A i alla ämnen, förlåt mig. Gammal som han är. Men har du sett, det finns en video på TikTok som jag måste säga att många killar nog kan känna igen sig i. Det är en tjej som filmar sin pojkvän. De sitter bredvid varann och så suckar hon högt så här. Det är det enda hon gör. Och så ser man att han tittar upp, han ser att hon suckar. Han tittar runt en liten stund och sen så viskar han så här: "Are you hungry?" Men han är så stressad att nu
smäller det.
Och det är verkligen den situationen David har gått runt i hela tiden och frågat mig olika frågor. Och så säger David, sluta fråga mig frågor. Alltså låt mig vara i fred för jag måste trycka undan det här nu i 20 minuter så jag kan få leva ett liv. Och sen såklart, jag hämtar mig alltid. Och sen vill jag ju att han ska komma med påskmusten och lägga täcket på mig. Så jag blir jätteglad efter ett tag. Men det jag menar är att när jag är så där låg och bor nere i källan, då är jag ett monster.
Man är inte rationell.
Nej, och det är det den här killen kanske också kan bli. Och det gör ju att den personen som påminner en om att man bor nere i källaren är också den man blir arg på. Ja. Och till slut kommer hon också ruttna ur om han inte går på sina terapisektioner eller hon hittar att han är inne på Leo Vegas. Alltså då...
Mr. Green! Men det är det jag menar, hon behöver inte göra slut idag. För att,
det kan ta slut ändå.
Livet har sin väg och hon kommer, alltså, plötsligt så stannar tåget på perrongen och då känner hon, jaha, jag skulle inte vara ihop med någon som hade 2 miljoner i skulder. Och hon ställer ju också frågan, kan jag lämna någon som är sjuk? Svaret på det är ja.
Ja, det kan man göra. Man kan lämna någon när som helst. Och det jag också tänkte på när du sa att man ska se utifrån, så kan jag tänka att vissa personer som har den här, som hon beskriver att hon vill ha en kille, hon vill ha ett hus, hon vill ha ett barn, hon har liksom en målbild.
Hon vill ju också resa. Så här.
Hon vill leva ett trevligt liv utan 2 miljoner i skulder. Det vill alla. Man har liksom en sån målbild. Då kan jag tänka mig att det kan hjälpa. Det här har kommit på nu. Så det kanske inte är världens bästa förslag.
Lämna landet eller?
Du menar bli flykting, ekonomisk flykting. Nej, att man ser sig själv som att man är en karaktär i en film. Och då måste man tänka på hur filmer är uppbyggda då. Då är det generellt, man får lära känna personen i början, allt går bra. Och sen händer det en stor händelse som gör att allting förändras. Och sen på slutet så blir allting bra igen. Och nu är hon där i mitten. Och hon måste bara tänka att hon är... Tänk liksom, vad gör Jennifer Aniston i den här filmen? Man får se Jennifer Aniston, hon mår skit. Hennes kille har skulder upp över ögonen. Inget gick som hon ville. Men på slutet kommer hon träffa en ny kille. Eller bli lycklig med den här samma killen. Man måste liksom tänka att man bara är mitt i en... Just nu är hon bara mitt i det där. Sen hon kommer komma ur det här. Det här kommer inte vara resten av hennes liv.
Nu ska jag avsluta den här delen av podden med en quote, because I'm the quote queen.
Yes.
Everything is okay in the end. If it's not okay, it's not the end.
Ja, där har du den. Vi fortsätter att dela ut olagliga
tips på mail. Jag är idel öra.
Ja. Här är en tjej som skriver: "Hej! Jag är en 20-åring som bor hemma med min familj och jag har fått ett rejält problem som gör att jag inte vet vad jag ska göra längre. Det börjar så här. Jag träffade min kille som är 8 år äldre än mig i november ungefär och min mamma var glad över att jag träffade honom. För de kände varandra lite grann. Men sen började han göra dumma saker. Ingen misshandel eller något sånt. Men han var rädd att jag räckte på med mina vänner och jag svarade inte när han ringde. Så han ringde upp min mamma. Mamma blev skitförbannad på mig och på honom, vilket jag kan förstå. Sen en annan gång så ville han möta mig på hållplatsen vid spårvagnarna och jag sa nej ett antal gånger men han lyssnade inte. Och jag överreagerar som jag oftast alltid gör när jag är smått påverkad." Alltså det här är ju, ja... Du och jag kan upptäcka en röd flagga på en gång. Att hon ens säger om sig själv att hon överreagerar som jag oftast alltid gör när jag är smått påverkad. Gissa vem som har sagt det till henne. Men i alla fall, han började följa efter mig för jag verkade vara påverkad. Och jag kom hem rädd till min mamma.
Vadå, han började följa efter henne
han
så började hon
följa
blev
efter
rädd.
Henne så att hon går hem, hon är rädd. Men hon skriver också inom parentes: "Han lämnade mig i fredagen, såg hur rädd jag blev."
Det är så sjukt.
Ja, verkligen. Han och jag har verkligen pratat ut om allt det här och löst allt som hände.
Det här kan man hamna i när man är 20 ihop med någon som är 28. Det har vi pratat om förut. Det är livsfarligt med de här äldre killarna som vill ha yngre tjejer. För att yngre tjejer tror att det är okej att bli... Alltså att han kan resa efter så man blir rädd. Och sen pratar man ut. Så det är liksom,
sen pratar
man kan inte vara ihop med sin gärningsman. Ja.
Tyvärr. Han och jag har verkligen pratat ut om allt det här och löst det som hände. Visst, det tog ett tag för mig att verkligen lita på honom 100%. Men nu till det stora problemet. Jag måste säga att det stora problemet har vi redan här.
Ja, det är han.
Det stora problemet heter 28 år gammal tillsammans med 20-åring. Men enligt den här tjejen så är det här det stora problemet. Min mamma avskyr honom och hon beter sig som att det är synd om henne. För att jag ljög för henne i ungefär 2-3 månader om att jag var tillsammans med någon annan. Fast jag var tillsammans med honom.
Snacka om att lägga fel fokus av mamman.
Ja, men jag vet inte om det kanske inte är det mamman är sur över. Hon är sur över att hon är tillsammans med en 28-åring som beter sig som en galning.
Jo, men hon säger ändå att mamman säger att det är synd om henne. Det är väldigt många mammor, inte minst i våra mejl här i podden.
Ja,
som har mycket martyrpersonlighet.
Jo, verkligen.
Att du skulle ljuga för mig. Ja. Att du skulle göra så här mot mig. Jag har ju sagt till dig, vad har jag lärt dig? Ja. Hur kan du vara min dotter? Och hit och dit.
Håll er enkel.
Ja.
Jag sa att jag var tillsammans med någon annan fast jag var med honom. Jag är med nu för min mamma avskyr honom för det han gjorde. Hon säger att han kommer slå mig, att han kommer låsa in mig. Och jag vet att han aldrig skulle göra så, för om man gör något sånt dumt så är det över.
Nej.
Måste vi säga till dig älskling, han har redan gjort något jättedumt och det är fortfarande inte över.
Mm.
Glöm inte det.
Och jag hade kunnat blivit inlåst, Emily med. Alltså ja. Det spelar ingen roll vad... Liksom,
precis, man kan, alltså killar kan låsa in den när fan som helst. Särskilt sådana som följer efter den och inte slutar förrän man blir rätt.
Det är det jag menar, mamman har ju rätt utifrån också det som hon har beskrivit här. Att han har en sån personlighet som i framtiden, om inte nu, kommer låsa in en tjej i källaren.
Yep.
Tyvärr. Och det är väldigt många män som har den personligheten.
Verkligen.
Och det drivet liksom...
Det beteendet att kan de också bryta, men de gör inte det.
Alltså, nej, men det menar jag att det är ett fel fokus av mamman att ge henne dåligt samvete. Varför sa du ingenting? För att hon kommer fortsätta ljuga för sin mamma.
Mamman har inte lyssnat på våran podd. Det märker jag direkt. Nej, mamman har ju tyvärr positionerat sig på fel ställe. När man har en person i sin närhet som är tillsammans med en sån här galning, så det är inte det man ska göra. Alltså att lämna den personen därhän. Och, för man tycker att man visar att det inte är okej genom att man slutar höra av sig till den, för den kan ändå aldrig ses. Eller att man tar avstånd från en person.
Du fattar ingenting, hur kan du vara med honom? Ja. Ser du inte
man
själv?
Man tycker personen beter sig illa och ska därför ta avstånd från det. Det är det sista man ska göra. Mm. Alltså, man ska trycka sig så nära den personen som möjligt. Därför att det enda pojkvännen kommer göra är att försöka göra så att man ska bli ensam och isolerad.
Kan det också vara pojkvännen som har sagt till henne att mamman är arg på henne?
Det var helt sant.
På fel sätt.
Mm, det kan vara pojkvännen som har sagt, hon är väl bara sur över att du ljög.
Ja.
Han är galen.
Om du inte har lyssnat på tidigare avsnitt så googla på något som heter gaslighting.
Mm.
Det kan ni flera göra som inte vet vad det är.
Japp.
Fortsätter vi.
Jag och min mamma stod varandra nära. Vi har gått mycket på hockeymatcher och sånt ihop. Hon säger att hon skäms att hon inte visste. Så hon blockade hela hans familj. Och om jag fortsätter vara tillsammans med honom så förlorar jag familjen.
Då förlorar hon sin familj.
Ja, det verkar så. Hon har sagt det i telefonen när jag försökte att välja honom. Då sa hon, hej då, vi är inte dina vänner längre. Och jag fick ångest och ångrade mig fast hela kroppen skrek nej. Speciellt hjärtat, för jag älskar honom så mycket. Och han får bort mina jobbiga tankar. Och gör mig till det lyckligaste på hela planeten. Och jag kommer inte hitta en sån rar kille som alltid sätter mig först. Här har vi hans ord igen.
Här har vi hans ord igen.
Ja.
En 20-åring säger inte rar.
Det är han själv som har beskrivit sig som en rar kille som alltid sätter
mig i magen. Alltså, det här är början på så många morddokumentärer.
Verkligen.
Det blir så dumt också när mamman skärmar ut henne på det här sättet.
Det är alltså det sista man ska göra.
Ja, och du är inte vid dina vänner.
Och
vad är det?
Det som är en dålig person. Det som är, som man inte får glömma, är att de här killarna, när hon säger att han tar bort hennes jobbiga tankar och gör henne lycklig, de gör ju det också. Alltså det kanske är 10% dåligt och 90% bra.
Mm.
Kan det vara, särskilt i början. Och det är väldigt skönt att stanna vid de där 90%. Men sakta men säkert så ligger du på 10 lycklig 90 helvete.
Mm, gud, mycket snabbare än man tror.
Och då är det bara att bli jagad från spårvagnen. Och inget annat. Jag har testat med att säga, du behöver inte träffa honom, till min mamma. Men då säger hon, vill du hellre att jag ska vara rädd än att du ska vara lycklig?
Det vore ju bra mamman om hon bjöd dem på middagar och lärde känna honom. Så att hon sen kan sticka kniv.
Det är bara olagliga tips. Så att hon sen kan förgifta honom med en köttfärspaj och sätta honom i en rullstol och köra ut honom.
Hyra ett hus utan el. Där han kan sitta. Nej, men alltså, enemies closer ju.
Ja, alltså verkligen. Och det, jag läste en tråd på Twitter för ett tag sedan, en kvinna som beskrev. För det är ju många som, de säger ju att på kvinnojouren nu så ringer det mycket, mycket mindre än vad det har gjort tidigare.
Mm-hmm.
Därför folk kan inte ringa. För vem tror du sitter hemma? Killen som de vill lämna.
Oh.
De är hemma tyvärr för mycket nu.
Jo, men jag tänkte att det ringde mer för
nej,
att
det folk ringer blir tyvärr mer slagna. Mindre.
Fy fan.
Folk blir mer slagna, men de kan inte heller ringa. Det är värre än någonsin. Men i alla fall, och då la hon upp en tråd och där skrev hon bland annat att det man absolut ska göra är att man ska hålla sig nära vännen även när den försöker trycka bort den. Mm. Och att man ska vara tydlig mot mannen att man vet vad han håller på med.
Exakt.
Och det gör man genom att bjuda hem.
Exakt, och det är man också så... Det är ju en del av manipulationen från killarna som håller på så här. Både att de trycker ifrån så att man inte ska träffa sina vänner, för dina vänner är horor och det allt med sånt. Men också att man själv blir ju indirekt påverkad av den här personens beteende. Så att man, jag tycker ofta att man själv kan bli medberoende av kompisars pojkvänner. För hur man ser hur kompisen beter sig. Och sådär.
Man vågar inte lite, säga ifrån
till dem. Nej,
för men det ska inte, man vill inte skapa problem för henne sen när hon kommer hem. Tänker man.
Ja.
Men man ska bara visa, hon skrev i alla fall, att man ska vara tydlig med att visa mannen att jag vet vad du håller på med.
Vi sa ju någon gång att det var någon kille som vi tyckte att man skulle höra av sig till hans mamma och säga, vet du vad din son håller
alltså,
på med?
Det är det bästa förslaget någonsin. Okej, okay, vi ska läsa vidare och sen ska vi komma tillbaka till det där.
Mm.
Jag ska vara ärlig, jag är rädd för min mamma, fast man inte ska vara det, men det är jag. Jag vill flytta hemifrån och min kille erbjuder sig att jag får flytta till honom. Men jag vågar inte, jag är rädd och vet inte vad jag ska göra längre. För nu håller vi vårt förhållande hemligt. Och det är jobbigt, speciellt när min mamma åker runt och letar efter mig. Och ringer mig på dolt nummer när jag är ute med mina vänner. För hon litar inte på mig. Din mamma är en liten hjälte just nu. Som åker runt och letar efter henne.
Hon lever i ett helvete också. Alltså hon som skriver och mamman.
Båda två gör det. Jag vill flytta men jag är rädd för att lämna olika saker. Känns som om hon vill ha kontroll. Speciellt när jag är arbetslös för jag känner mig som en fånge direkt. När min mamma ska skälla ut mig ringer min pojkvän för jag är rädd. Han gör mig starkare och jag vågar säga ifrån mer till min mamma. Men om jag är ensam så vågar jag inte säga ifrån till henne alls. Förlåt för slarvigt meddelande men jag skriver det här 0400 och vet inte vad jag ska ta vägen.
Jag älskar
mig. Snälla vad ska jag göra? Ni ger mig hopp och positiva tankar. Så snälla hjälp mig för min mamma börjar gå för långt så jag blir galen och räddare och räddare. Snälla hjälp mig.
Du är rädd för både pojkvän och mamma ju.
Ja, det är synd. Jag kan inte riktigt förstå vad hon är rädd för med mamman. Det framgår inte.
Att hon ska få bort henne från hennes relation.
Det är bara det. Ja, men det kan ju vara andra saker att mamman liksom är läskig på andra vis.
Jag tror hon är så jäkla påträngande. Hon ringer med dolt nummer och nu kör.
Ja.
Alltså,
ja, hon är en hjälte.
Hon kan kolla upp i varje
alltså,
hörn.
Hon är Batman. Hon är inte på natten och letar och letar och letar.
Förstår vad hon älskar henne.
Mm, verkligen. Det är helt sjukt. Det som vi vill säga till dig som har skrivit mejlet är ju för det första att vi tycker oss utläsa med lite äldre ögon att det inte är din mamma som är det stora problemet här. Utan det stora problemet är din pojkvän. Hans beteende är inte normalt.
Nej.
Alltså att han ringer efter dig på det här viset. Och jag måste säga att varje gång du beskriver vad han har gjort mot dig så är det alltid som att han gör det av concern, av att han är orolig för dig.
Mm.
Och så är det inte.
Eller för att vara snäll. Och det har han
killar
förklarat
som är
för
oroliga för en jagar en inte från spårvagnen. Killar som är oroliga för en ringer inte ens mamma om de inte har skäl för det. Alltså,
eller vill trycka dit den eller dra ner den psykiskt ju.
Ja, men killar som är oroliga på riktigt, de ringer ju bara din mamma när de verkligen är oroliga.
Ja.
De skulle inte ringa bara för att de tror att du håller på att röka på med dina vänner.
Nej.
Och i 20 år, du är inte 12.
Nej.
Alltså det är ingen som gör sånt. Och sen har han i efterhand sagt till dig att han gör det för att han är orolig. Han är inte orolig, han är orolig att du ska vara utanför hans kontroll. Det är det enda han är orolig för. Det är därför han inte gillar din mamma.
Det är också så tydligt att hon säger att hon vågar se till mamma när han är med. För då kan han pusha henne och säga att din mamma gör bara så här för det här. Men när hon är själv, då vågar hon inte det.
Det är ju så jävla smart av honom att han har hittat den här gemensamma fienden de kan ha.
Ja,
och att den enda lösningen på problemet, Lisa, visar vad det är. Att hon ska flytta ihop med honom. Det har han berättat för henne.
Mm.
Kom och bo här. Här får du vara fri från din mamma. Alltså det är... Han har en masterplan på gång.
Som antagligen kommer gå igenom.
Ja, jag vet inte. Och vad vi kan säga till dig som får dig att inte flytta ihop med den här killen.
Nej.
Du måste prata med din mamma. Varför är hon orolig? Varför vill hon inte att du ska vara med den här killen?
De borde typ ta ett möte med varandra.
Ja.
Men det svåra är att mamman verkar ju också ta till med lite fel hårdhandska just med det här. Då får inte du komma tillbaka, då är inte vi vänner. Och då är det svårt att öppna upp sig.
Mm.
Jag skulle inte heller lyssna på min mamma om hon skulle säga så.
Nej, hon ställer sådana ultimat.
Nej, för att det är bättre då att hon säger att jag vill vara med den här killen. För mamman har 1000 kompisar som har varit i samma situation. Så hon vet egentligen, och det är därför hon får panik och det är därför hon säger de här sakerna.
Mm.
Och säger att jag vill vara med den här killen men jag vill alltid kunna ringa till dig.
Du måste också tänka här. Sätt dig och tänk på vem vinner på vad.
Mm.
Varför vill din mamma inte att du ska vara tillsammans med den här killen?
Mm.
Vad har hon för motivation? Hur har hon behandlat dig i ditt liv? Älskar hon dig? Vill hon gå på hockeymatcher med dig? Vill hon ditt bästa?
Mm.
Eller vill hon förstöra ditt liv? Vill hon att du ska bli inlåst? Och vad har din kille för motivation?
Mm.
Varför vill han inte att du ska bo hemma hos dina föräldrar när du är arbetslös? Du har inget jobb. Det är väl bra att du kan bo någonstans där du har väldigt låga kostnader. Varför vill han att du ska bo hemma hos honom? Och det här är också en väldig fälla måste jag säga. Som många unga tjejer hamnar i. Man är 20 år. Man har inget jobb. Eller man har ett jobb där man tjänar 3000 kronor efter skatt. Så flyttar man ihop med en kille som är lite äldre. Som har mycket mer pengar. Och han säger du behöver inte betala för någonting. Jag betalar hyran. Jag betalar elen. Jag betalar för maten. Bla bla bla. 6 månader går. Och sen har man ett stort bråk på natten om att man bara är en jävla parasit som lever på honom. Och inte kan betala för sig själv. Fattar du inte pinsamt det när vi går ut och du inte ens erbjuder dig att betala för mig? Alltså, de där sakerna får folk kasta i ansiktet. Så lita inte på killarna när de säger att de ska betala allt för er. För de kommer alltså bli sura till slut.
Mm.
Och det blir alla. Alltså, alla blir sura av att någon bara bor hemma och sen till slut blir man det. I början är man nykär och tycker jag kan betala vad du vill ha, köper jag till dig prinsessa.
Mm, det där bråket hade jag med Fredde.
Det kan jag verkligen tänka mig. Mm, det är på en natt, det kan jag förkripa på ju.
Ja, 0400.
Ja, 0400.
Ja, men tillbaka till det här att höra av sig till killarnas föräldrar.
Ja, det är ett genialiskt tips. Jag tror dock inte att det passar våran brevskrivare just nu. För hon är inte i det stadiet att hon har en kille som beter sig galet. Och hon inte vet hur hon ska ta sig till med det. För hon har inte insett än att hon är med en pojkvän som är galen. Men när man har insett det. Och man känner, vad ska jag göra? Det är jag som får bära allt det här. Och alltså för de flesta killar också, de beter sig ju så jävla trevligt på middag och sen när man kommer hem är det helvetet på jorden. Och det är bara du som får bära all, varje gång han sitter och hulkgråter sig. Ingen annan någonsin sett honom gråta, men du ska behöva se honom ligga i fosterställning och gråta och hulka, skrika helt röd i ansiktet, spotta och bara vener som poppar ut. Ingen annan ska någonsin behöva se det. Och du får inte berätta om det för någon, för då blir han vansinnig.
Vener som poppar ut, alltså ja.
De gör ju det. Ja, det får vi se. Det ska jag behöva kolla på. Alltså fan. Och ingen annan, alla oss andra bara, John är alltid så lugn. Cool, calm, collected. Det är andra som är känsliga. Jag ska berätta om som är känslig. John. Killarna som skriker på sina flickvänner på nätterna kan vi kategorisera som känsliga.
Jag ska ge två menstips. Kanske kommer att komma fler då efter jag har stoppat i spiralen. Nummer ett är från när jag var i Marocko. Och Henrik frågade om vi skulle bli ihop och hela det där. Liksom våran kärlekssemester.
Mm-hmm.
Då fick jag någon slags mellanblödning. Inte fått det på väldigt länge. Men det skulle jag då få då.
Mm. Classic timing.
Typiskt. Det är som att kroppen bara, ja. Vad ska vi göra?
Vill du vara sexy? Varsågod.
Vi skitar väl ner det här. Too perfect. Alltså, så då sitter jag på hotellets toalett. Det är blod i mina trosor. Jag byter trosor men det är fortfarande blod i mig som vill komma ut.
Mm.
Vi är i Marocko, vilket gör att det finns inte jättemycket tamponger. För det är fult att stoppa upp saker mellan benen. Så det är inte lätt att köpa någonstans.
Alltså jag vet inte, utomlands verkar inte som att tamponger som vi har finns så särskilt mycket. Ja, för alltid gå till 4-5 olika små livs och fråga och visa och demonstrera och böja mig fram. Här är hålet, där ska det in, ja tack.
Det är verkligen inte mänskultur på så många andra ställen än i Sverige, det håller jag med om.
Ja men då tar de tamponger som har en jävla tampax med en liten hylsa som man ska skjuta upp i sig själv som gör ont. Och annars har de bara bindor. Och det är liksom, man kan inte vara på solsemester och gå runt med bindan, det syns.
Nej, alltså man kan inte ha haft en pojkvän i 5 timmar heller.
Och så går man med bindrumpan gåendes. Fan.
Jag sitter där, har panik. Jag har inga tamponger, jag har alltså blod bara att ta hand om.
Det jag har, det är blod.
Då tar jag Emily papper. Vanligt toapapper.
Mm.
Tar ut det som att jag ska liksom, jag viker det flera varv. Mm. Så jag tar ut en ganska lång
rad. Gör en egen tampong.
Viker flera varv så att det blir liksom en fyrkant.
Okej. Okay.
Alltså en rektangel av ganska tjockt papper.
Mm.
Jag rullar den.
Mm.
Sen viker den på mitten. Där hör du.
Där
stoppar jag upp. Den håller i 2 timmar.
Ja, okej. Okay. Och du får ut den sen, för jag tänker bara att den smular.
Ja, det tänkte jag också. Gjorde det inte.
Nej,
för den blir ju då blöt av blod.
Ja.
Så den liksom slidas ut.
Okej, okay. Så det här är ett tips när man blöder ganska mycket. Det är inte sånt där man kan få lite fläckar på den där.
Nej, då får du väl torka dig.
Det är helt sant, helt sant. Då behöver du aldrig
spela. Det här är när det kommer blod och du...
Det droppar.
Exakt.
Mm.
Och du vill inte ha det på lakanet där du ska ligga och hångla.
Mm. Just det.
Då är det perfekt.
Bra tips.
För det här, och det är också jättebra om man till exempel går omkring på stan, plötsligt får mens.
Mm.
Och bara hamnar på en toa. Mm. Och inte vill lägga, för man vill inte bara lägga papper i trosan.
Nej.
Det hamnar på sidan, har man vida byxor kan det ramla på gatan. Alltså, ställa.
Alla har varit med om det.
Nej, men jag
man
har
ser egentligen... sitt eget menspapper ligga bredvid en och känner, jaha.
Alltså, där var det.
Ja, där var det. Om någon undrar vad det där, jag har precis varit i kontakt med min vagina.
Jag har
också
format sig efter stjärten.
Man ser exakt vad rumpan med. Och fan, man är förnedrad.
Efter läpparna och efter stjärten.
Man har faktiskt lagt in lite gips av sin eget kön.
En avgjutning ligger på marken. Nej men alltså jag har inte tänkt på den simpla saken som att stoppa upp papper. Man är bara stoppa papper i trosan.
För att man måste vika det då så många gånger så att det blir lite
kompakt.
Ja precis, för det är ju så tunt papper.
Det blir ungefär lika bra som en tampong från USA. Tampax. För de är ju jävla dåliga.
Ja verkligen.
Nummer 2 kommer från en nära vän som aldrig har vetat hur långt upp man ska stoppa upp tampongen.
Mm.
Och jag tänker, om det har varit så för henne så måste det vara så för fler.
Det kanske finns fler, ja.
Hon har haft olika problem vaginalt då.
Mm.
Och plötsligt så kollar hon på...
Och alltid tyckte det var varit obekvämt också med tampon.
Det har gjort ont för henne. Det har gjort ont, det har inte varit rätt doft, det har varit jobbigt att ta tampong. Och hon beskrev det som att folk har bara gått omkring och kunnat ta tampongen och dansat.
Och
ja, för henne har det bara varit, jag vill bara ligga ner när jag har tampongen.
Mm.
Tills hon då av en slump läser på den här lilla foldern.
Instruktion som ligger i varenda tampongpaket men man har aldrig tittat på den.
Jag tittade på den första gången jag skulle ta upp tampongen.
Jag är 13 år, jag tittade på den.
Men det här är en person som inte tittar på
instruktioner
överlag.
Gå på intuition.
Ja. Funkar 95 av 100 fall.
Ibland en annan tampong. tampong hamnar fel.
Ja, så det hon har gjort är ju bara att stoppa upp tampongen precis så att det täcker hålet.
Mm.
Inte upp i själva facket.
Precis.
Där det kan sitta kvar.
Det är som en liten kurva där uppe.
Ja.
Som de visar i alla fall på de här bilderna.
Mm.
Och det är liksom dit upp man måste trycka upp den.
Man måste ta upp fingret nästan så långt som det går.
Precis, du måste få kontakt med dina egna knogar innan du slutar.
Exakt. Och jag tänker att det här är ju kanske inte ett tips som så många kan ta till sig, för de flesta vet. Mm. Men jag tänker att det finns säkert någon av de tusentals som lyssnar som inte vet.
Det finns säkert folk som är så unga som lyssnar på vår podd att de inte ens har fått mens innan. Och då kan vi berätta att det går faktiskt inte så bra att använda tampong i början.
Det man gör är att man lånar sin mammas. Hon har super.
Mm.
De är för stora för det första. För att man är torr och jävlig.
Ja.
Och sen
man gör det här rookie-mistaken att man stoppar inte upp den tillräckligt långt. För man kommer inte in så där långt.
Man tror också att det ska göra ont.
Alltså jag kommer ihåg första gången jag hade det. Det var så smärtsamt. Jag förstår inte hur någon kan gå
ut. Jag var hemma hos Linnea Stil på poolparty. Det gjorde så jävla ont. Jag glömmer aldrig den
dagen. Jag skulle bada på Fyrishov med en jävla grupp som vi var och reste med.
Emelie, det är då vi har velat haft tampongen för att vi ska bada. Båda var på bad. Fy fan vad gulligt. Vad gör man när man är med som ska på bad? Man har tampong.
Man har tampong och så försöker man hålla koll på snöret.
Det gjorde så jävla ont.
Alltså det är... Alltså,
skrattar man också? Då åkte den halvvägs ut.
Liksom man skrattade inte, för man hade i total panik.
Det var inga problem att hålla sig. Jag visste ärligt talat knappt ens vad hålet var. Det var ju andra som hade stoppat upp grejer när man var små, men det hade inte jag.
Jag vänner dem som hade gjort det, så jag hade full koll. Ja. Alltså jag hade verkligen som tidsfördriv som barn att stoppa upp saker mellan mina egna ben, sen gå runt en liten stund och sen leta fram dem igen.
Mm.
Mm. Det var det jag använde mina olika väck till. Det var väldigt trevligt. Grus. Mm. Mamma berättade att hon någon gång hittade någon legogubbe som jag hade stoppat upp. Hon bara, jaha. Men,
tänk på det avgjutningen.
Som tur var, så var jag inte i mensåldern.
Nej.
Det är ju också, alltså, saker beskrivs ju inte så noggrant. Utan det är bara helt plötsligt, alla har bara en tampong. Och man vet att den stoppas upp någonstans.
Mm.
Men det är ju ingen som har beskrivit. Också i den där lilla pamfletten så står ju hon benet uppe på toan.
Mm.
Så att man verkligen kommer åt. Men de flesta som stoppar in en tampong sitter ju på toan. Man har tagit ut den och man sitter ju och kissar eller någonting. Och,
det är ju svårare. Jag känner ju, om man till exempel är torrare och har kanske mindre mens, då vill man ju få upp benet lite grann.
Mm,
så det är lättare att få upp den liksom.
Ja, och det är ju alltså...
Det är lite som med p-pillerna tycker jag. Det pratas så lite om det och vi ska bara veta. Och då gör man bara som man tror.
Mm.
Och alltså liksom, ja det var så här det blev.
Ja. Alla har ju tampong.
Mm.
Men hur kunde vi tro att det skulle göra sådär ont som ni gjorde? Alltså det...
Vadå?
Första gången jag hade tampong, alltså den smärtan.
Men hur kunde vi tro, hur kunde vår kompis tro det i 15 år?
Hon kan inte ha haft så ont som jag hade, Lisa, för att jag grät nästan.
Jag tror det. Det är benhårt brud.
Du pratar med en tjej som står här.
Ja. Maila oss på likaolikapodden@gmail.com så svarar vi på era frågor i podden. Hörrni, ha det så bra.
Hejdå. Kissing like we were in a twilight.